lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi nu har kommit till kapitel 12 i Markus evangeliet så vill jag att du ska lägga märke till att i det här kapitlet och i de följande kapitlen återges inga under. Vi har tidigare sagt att Markus är handlingens evangelium, och för den som endast har ögon för de yttre manifestationerna kan det kanske verka som om tempot trappas ner och kanske närmar sig totalt stillestånd. Men låt oss be om att Guds helige ande smörjer trons öga så att vi får nåd att se mer än det mänskliga ögat ser, så att vi kan förstå att de resterande kapitlen verkligen är fulla av handling, även om det är av ett annat slag. Vi kan säga att nu möter vi stillheten före stormen. Båda sidor rullar fram sitt tunga artilleri och arrangerar och gör alla förberedelser för slaget mellan himlen och helvetet. Mellan ljus och mörker, mellan Gud och Satan. Det kan knappast kallas en tid då ingenting händer. Och kapitlet börjar med att Jesus serverar den mest utpekande och klara och direkta liknelse som han någonsin gav under sin jordiska gärning, vilket också bidrar till det som senare sker. Vi läser i Markus evangeliets 12:e kapitel, vers 1. Så började han tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel omkring den, grävde ett presskar och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den åt vingårdsmän och reste utrikes. Vingården är nationen Israel, som vi ser av Jesaja kapitel 5, verserna 1-7, där vers 7 säger: Ty Herren Sebaots vingård, det är Israels hus, och Judas folk är hans älsklingsplantering. Herren förde vinrankan ut från Egyptens träldom. Han planterade nationen Israel. Han gav dem en gudgiven religion. De är det enda folk som någonsin har haft en gudgiven religion. Och Guds synliga närvaro genom molnstoden och eldstoden. Och nu presenterar han denna liknelse för dem som är Israels religiösa ledare på hans tid. Och vi läser från vers 2 till och med 12. När rätta tiden var inne sände han en tjänare till vingårdsmännen för att denne av dem skulle få hans del av vingårdens avkastning. Men de grep honom, misshandlade honom och skickade honom tillbaka tomhänt. Därpå sände han till dem en annan tjänare. Honom slog det i huvudet och hånade honom. Sedan sände han ännu en annan, men honom slog det ihjäl. På samma sätt gjorde det med många andra. Somliga slog det, andra dödade det. Han hade ännu en älskad son. Honom sände han till dem till sist, ty han tänkte: Det skall ha någon aktning för min son. Men dessa vingårdsmän sade till varandra: Detta är arvingen. Kom, låt oss slå ihjäl honom, så blir arvet vårt. Så grep de honom och slog ihjäl honom och kastade honom ut ur vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska tillintetgöra vingårdsmännen och lämna vingården åt andra. Har ni icke läst detta ställe i skriften? Den sten som byggningsarbetarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Från Herren har detta kommit, och underbart är det i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men de var rädda för folket. De förstod att han syftade på dem med denna liknelse. Så lämnade han dem och gick sin väg. Det är ganska uppenbart vad han talar om i denna liknelse. Tjänarna som Gud sände var profeterna, och mannen som hade en vingård, det var Gud, fadern. Vingården är nationen Israel. Gud har utvalt och skyddat denna nation. Vingårdsmännen var de religiösa ledarna. Och slutligen sände han sin son, som naturligtvis är Jesus. Han var sänd till hela världens frälsning. Men han var på ett speciellt sätt sänd till nationen Israel först. I Matteus 15, vers 24, svarade Jesus den kananeiska kvinnan och sa: "Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus." Men han var också utsänd för hela världen, stadfäster Johannes 3:16. Jesus ställer dessa religiösa ledare mot väggen. De hade redan planlagt att mörda honom, och nu lyfter han fram deras planer i ljuset. Han visste vad som bodde i människans hjärta. Och nu talar han om för de religiösa ledarna vad de kommer att göra. Med gudomlig precision förutsade han varje steg de kommer att ta. Han anklagar dem för mord innan de har dödat honom. Denna händelse är väl värd att vi lägger märke till och begrundar i våra hjärtan. Så förutsäger Jesus Guds dom över dessa religiösa ledare. Och det blev uppfyllt år 70 efter Kristus, då den romerska härföraren Titus efter 4 månaders belägring krossade staden fullständigt. Aldrig förr hade Jerusalem varit så praktfullt. Fästningsverken så starka och invånarantalet så högt som under denna tid. Och aldrig förr hade staden blivit så totalt förstörd. Och den romerska härföraren Titus tog många krigsfångar. Du kan besöka Colosseum i Rom och se. Det är de judiska slavarna som har byggt detta. Tänk om de stackars religiösa ledarna i Israel, som trodde att de hade en sådan makt, hade förstått att Jesus inte var deras konkurrent, men han var förutsättningen för deras räddning. Men Satan hade förblindat deras ögon, så som han gör med många även idag. Som Paulus uttrycker det i Andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. De religiösa ledarna förstod inte allvaret i domen som Jesus uttalade när han sa: "Han ska tillintetgöra vingårdsmännen." Men det gick precis som Jesus förutsade. Men nu ska vi lägga märke till något underbart i den här texten, vers 10. Den sten som byggnadsarbetarna förkastade har blivit en hörnsten. Vi möter här liksom en 2-i-1 liknelse om vingården och hörnstenen. Kristus var en snubblesten och en klippa till irritation och förargelse för de religiösa ledarna, medan många andra vände sig till honom och han blev hörnstenen. Han blev den grund på vilken hela deras liv vilade. Han blev dem till liv. De religiösa ledarna skulle ha dödat honom vid detta tillfälle, men de var rädda för folkmassan. De religiösa ledarna visste att det var de som han talade om. Nu var konfrontationen total. Och den som inte är för Jesus, han är emot. Det finns inget tredje alternativ. Markus kapitel 12, vers 13-15. Sedan skickade de till honom några fariser och herodianer för att de skulle fånga honom genom något hans ord. De kom och sade till honom: Mästare, vi vet att du är sannfärdig och inte tar hänsyn till någon, ty hos dig finns ingen partiskhet, utan du undervisar rätt om Guds väg. Är det rätt att betala skatt till kejsaren eller är det icke rätt? Ska vi betala eller ska vi icke betala? Men han genomskådade deras hyckleri och sade till dem: Varför söker ni att snärja mig? Ta hit en denar så att jag får se den. Deras fråga är något av ett mästerverk. Först så smickrar de honom. Men han och sin sida säger rakt ut att de är hycklare. Vi ska komma ihåg att Jesus lyssnade till Nikodemus, för han var ärlig när han kom med sina frågor. Men dessa, de var verkligen renodlade hycklare. Och jag tror att det är två orsaker till att han ber dem om en dinar. För det första, han ska använda deras eget mynt. Och för det andra, jag tror inte att Jesus hade en dinar på sig. Tänk på det. Konungarnas konung. Ärans herre. Och han hade inte en dinar. Det är värt att tänka över. Han hade inte heller en hög med kreditkort. Så han ber dem om ett mynt och de ger honom det. Vers 16 och 17. Då räckte det honom en. Och han frågade dem: Vems avbild och överskrift är detta? De svarade: Kejsarens. Då sade han till dem: Giv kejsaren det som är kejsarens och Gud det som är Guds. Och de blev fulla av förundran över honom. De gav honom ett mynt och han ställde dem en fråga. Hade han sagt att det var rätt att betala skatt till ockupationsmakten? Hade han fått stora delar av folket mot sig. Och de kunde ha anklagat honom för att sätta Caesar före både Moses och före Messias. Och hade han sagt att det inte var rätt att betala kejsarens skatt, hade han blivit skyldig till förräderi mot Caesar. Frågan var så smart att de var säkra på att fånga honom i den här fällan. Men istället måste de förundras över hans svar. Och det är bara den som kommit till tro och fått den helige andes ljus över sitt liv som kan ge kejsaren, det vill säga staten, samhället, det staten ska ha och Gud, det Gud ska ha. Den som inte har Jesus och andens ljus i sitt hjärta, han kommer antingen att ge kejsaren för mycket eller för lite. Man ger kejsaren för mycket när man engagerar sig så att samhällsengagemanget inte bara tar den tid som är rimligt men även den tid som maka eller make eller familj skulle ha och även den tid som Gud skulle ha. Då ger man kejsaren även det som är Guds. Eller man ger kejsaren för lite. Genom att fuska med skatten eller på ett eller annat sätt undra sig sitt sociala ansvar. Men den djupaste sanningen Jesus förmedlade genom sitt svar det var när han sa: Vems bild och överskrift är det här? Myntet var präglat med kejsarens avbild. Dessa fariser, de kunde skapelseberättelsen utantill. och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Vems bild är på myntet? Det svarade kejsarens. Och Jesus säger, ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Det vill säga ni är skapade i Guds avbild och därmed skyldiga att ge er själva av hjärtat och inte bara inrätta er efter en massa människobud. Och det blev fulla av förundran. Vers 18 och 19. Sedan kom några sadduceer, de som säger att det inte är någon uppståndelse, och ställde denna fråga till honom. Mästare, Moses har gett oss den föreskriften att om någon har en broder som dör och efterlämnar hustru, men icke lämnar något barn efter sig, så skall han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin broder. Vi märker undertonen i det här. Som du minns så var sadduceerna den tidens liberalteologer. De förnekade undren, det övernaturliga. Men de hade en mycket god teoretisk kunskap till skriften och tog gärna utgångspunkt i den när de diskuterade. Och så fortsätter de och säger från vers 20. Det var en gång 7 bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Då tog den andra i ordningen henne, men också han dog barnlös. Och på samma sätt den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade barn. Sist av alla dog också kvinnan. Deras illustration är ju helt enkelt löjlig. Och den visar att människan är beredd att tänka sig vad som helst, bara det hjälper henne att ifrågasätta Guds ord. Och vi läser från vers 23. Men vid uppståndelsen, när det står upp, vem ska då få henne till hustru? Alla 7 har ju haft henne till hustru. Jesus svarade dem. Är det icke därför ni far vilse, att ni icke förstår skrifterna eller Guds kraft? Och jag skulle vilja säga att det är det som är problemet idag med alla dessa som är så kritiska till Bibeln som Guds ord. Man har kanske studerat skriften, men man känner den inte. Och inte heller känner man Guds kraft. I många delar av världen idag försöker man att kontrollera befolkningsexplosionen. Då är det någon som säger att det är inte bibelskt, för Gud sa till Adam, var fruktsamma och föröka er. Och om du och din man eller hustru var det enda paret på jorden, så ville han säkert säga detsamma till dig, liksom han repeterade det för Noa efter syndafloden, då det endast var några få människor kvar på jorden. Läs texten i sitt sammanhang. Lär känna skriften och Guds kraft. Familjeplanering är en god sak. Men när man försöker kontrollera befolkningstillväxten genom att använda abort som ett preventionsmedel, så måste vi säga abort är mord. Att mörda barn i moderlivet är synd. Jesus säger att sadduceerna hade en ignorant hållning till 2 saker. För det första, de förstod inte skriften. För det andra, de kände inte Guds kraft. Och därefter förklarar Jesus för dem i vers 25. Ty när de står upp från de döda, gifter de sig icke och blir icke bortgifta, utan de är lika änglarna i himmelen. Det betyder inte att en man och en kvinna som var tillsammans på jorden inte skulle kunna ha gemenskap i himlen. Men de kommer inte att leva där som man och hustru. Inte etablera något hem eller uppfostra barn. Det är det Jesus säger här. Och vi läser vers 26 och 27. men att det döda skall stå upp. Har ni inte läst i Mose bok på stället om törnbusken att Gud sade till honom: jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är icke en Gud för det döda utan för det levande. Ni far alldeles vilse. De har teoretisk kunskap i skriften, men är okända för den ande som uppfyller skriften. Och de är helt okända med Guds kraft. Moses är inte död. Abraham är inte död. Isak är inte död. Deras kroppar är begravda i Hebron, men de är inte döda. De har gått till honom, dit där de som dött i Herren är. Det är ett förödande svar Jesus ger dessa religiösa ledare. Nu kommer en skriftlärd, en ärlig sökare som hade hört på Jesu diskussion med saduceerna och som tyckte att Jesus hade svarat den väl. Och lägg märke till att Jesus kallar inte honom för hycklare, men säger att han var inte långt från Guds rike. Markus 12, 28 och 29. En av de skriftlärda som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl frågade honom: vilket är det förnämsta av alla buden? Jesus svarade: det förnämsta är detta: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Här citerar Jesus andra Mosebok 6, vers 4. Bokstavligen så skulle det läsas Jehova vår Elohim. Och Elohim, det är pluralform, är en Jehova. Israel levde i en värld som var full av flerguderi, eller polyteism som det också kallas, i förhållande till gudomen. Idag lever församlingen i en värld som präglas av ateism, religionsblandning och en allt omfattande enhetstanke som ska ta bort alla gränser och som inte har plats till den treenige Gud. I Jesu möte med den rika ynglingen tog Jesu upp den andra delen först och det första sist. När det gäller denne skriftlärde gör han tvärtom. Varför? Jo, Jesus älskar oss. Han känner oss och han möter oss alltid personligt. Vers 30. Och du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft. Det andra är detta: du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Då sade den skriftlärde till honom: du har rätt, mästare. Det är sant som du säger, att Gud är en och att det inte finns någon annan än han. Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är för mer än alla brännoffer och slaktoffer. Då Jesus hörde att han hade svarat förståndigt sade han till honom: du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen mer ställa honom någon fråga. Här ska vi bara nämna att när det gäller att älska sin nästa som sig själv, så betyder inte sig själv detsamma som egoismen. Den som inte är född på nytt kan varken älska sig själv eller älska sin nästa. Att älska sig själv i Guds mening, det är att alltid göra det som gagnar vårt andliga eviga liv. Fiender och sökare har kommit med sina frågor. Nu är det Jesu tur att ställa frågor. Verserna 35 till och med 37. När Jesus undervisade i templet framställde han denna fråga. Hur kan det skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju sagt, driven av den helige ande, Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. David kallar honom herre, hur kan han då vara hans son? Och den stora folkskaran hörde gärna på honom. Här undervisar Jesus om sin jungfrufödsel. Hur kan David kalla honom herre? Enda möjligheten är att han är mer än Davids son. Han måste vara född av en jungfru. Han måste vara Guds son. Det är den stora sanning Jesus här talar om. Och lägg märke till att när Jesus här citerar Davids 110:e psalm så säger han att David skrev den psalmen driven av den helige ande. Och Jesus säger att den handlar om honom, Messias. Vers 38 till och med 40. I sin undervisning sade han till dem, akta er för det skriftlärda. De går omkring i långa vita mantlar och sätter stort värde på att man hälsar dem på torgen. Gärna sitter de på de främsta platserna i synagogorna och på hedersplatsen vid gästabuden. De utplundrar änkors hus och som en förevändning håller de långa böner. De ska få så mycket strängare dom. Jesu undervisning säger att privilegier medför ansvar. Han varnar för det skriftlärda därför att det liv de levde var en motsägelse till vad de lärde. Och deras dom ska bli strängare än för dessa som inte hade hört skriftens ord. Och här måste jag bara säga att det är så fostrande och ödmjukande att ha barn. Vi har 5 stycken. Det svåra med barn är att de gör inte som jag säger, men de gör som jag gör. Vers 41-44. Han satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folk lade pengar i den. Många rika lade dit mycket, men en fattig änka kom och lade ner 2 skärvar. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem, sannerligen jag säger er, denna fattiga änka lade dit mer än alla som lade något i offerkistan. De lade alla dit av sitt överflöd, men hon lade dit av sin fattigdom allt vad hon ägde, allt som hon hade att livnära sig av. Jesus såg att de rika la mycket i offerkistan. De var storgivare. Och sådana är älskade av kyrkor och organisationer idag. De rika gav stora gåvor. Men Jesus kommenterade inte det. Han la märke till en gammal dam som la 2 skärvar i offerkistan. Jesus såg kvinnan som inte behöll något för sig själv, men som gav honom allt. Det kan vi ju meditera över lite grann. Dessa 4 verser i slutet av Markus kapitel 12. Och där är tiden ute och jag säger Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.